guldläge att predika idag. Jag tänkte, hur länge jag än håller på idag så måste ni gå hem och tycka att det här var ju kort. Om ni tänker på Paulus nu som predikar ända fram till morgonen. Det andra jag tänkte börja med att säga är att det är farligt att somna under predikan. Visste ni inte det förut så vet ni det nu. Särskilt ni som sitter på läktaren, ta er väl i akt. Det är lite fascinerande att det står där. Jag tror att för de som kunde skrifterna så fanns det en djupare betydelse i det här också som de kunde se. Vi kan ju faktiskt läsa både om profeten Elia och profeten Elisa att de gjorde på det här sättet. Alltså Paulus hade en förebild. Han visste hur de skulle göra. För både profeten Elia och profeten Elisa uppväckte unga män eller barn på det här sättet. Och när Elia hade gjort det så var omdömet, eller det han fick höra då: nu vet jag att du är en Guds man och att du verkligen är Herren som talar genom dig. Jag har inte riktigt modet att se mig själv som den starka Guds man. Om det jag säger verkligen är Herren som talar genom mig, det får ni bedöma. Men please, håll er vakna idag när jag predikar. Vi följer Paulus på hans tredje missionsresa och början av kapitlet är fortfarande utresa, och sen så följer vi början av vägen tillbaka. Utresan så stannar bland annat i Efesos, det som är, ska säga, huvudstad i provinsen Asien. 3 års tid undervisar de. Och så får göra en krok bort och så kommer han tillbaka och far då inte in till Efesos igen utan hamnar i Miletos, och där sänder han bud efter församlingsäldste i Efesos och ber dem komma dit. Och det är en resa på 5 mil, vilket tar sin tid, vilket betyder att man måste vara ganska motiverad. Men det är de kommer dit och Paulus håller sitt tal. Och den här återresan blir speciell därför att det vi har mött Paulus tidigare så har det varit i det här med församlingsplantering, alltså att fara till andra ställen, förkunna Jesus Kristus, bilda församlingar, tillsätta församlingsledare, resa vidare för att nå nya platser. Och nu är det som att det står ju det, han vet att det här är sista gången. Det är sista gången han träffar dem. Det är sista gången han kommer på en sån här resa. Och då är inte fokus längre att stå på gatorna, att finnas på de allmänna platserna och förkunna Kristus, utan då är fokus att möta de olika församlingarna, få förankra det han har sagt, uppmuntra dem, mana dem till varsamhet, vaksamhet och så vidare. Och vi får ju se en del av jag vet inte vad det har för bild av Paulus, men vi får se en del av hjärtat hos Paulus, tycker jag. Bara det han säger om sin tid i Efesos: när sov karn, dag och natt förmanar jag er under tårar, vägleder under tårar, 3 års tid, dag och natt. Ja, det är klart det är lite bildspråk det här, men vi ser vilket enormt engagemang det är, vilken kärlek till församlingen, vilken omsorg om dem, vilken oro för vad som ska hända. Och han, på något sätt har han ju sett vyn framåt också, sett vyn framåt både för sin egen del men också förstått vad kommer att hända i församlingens sammanhang när han har lämnat dem. Ge akt på er själva, hela den jord som den helige ande satt er att ha uppsikt över. Och så kommer det: håll er därför vakna. Och han tycks veta vad som väntar. Det uttrycks så här: när jag lämnat er ska farliga vargar som inte skonar jorden tränga in bland er. Fick en jämtländsk illustration av det här i veckan. Jag hade börjat med mina predikoförberedelser och så kom onsdags ÖP. Och där stod det om samebyar i Jämtland i Sverige. Jag vet inte, någon som läste det? Vad stod det? Det stod så här: sameby nära kollaps. Och så står det att rovdjuren tar så många renar att slutet närmar sig för Jingevärises sameby. Och det beskrevs så här: när det är dags för vajorna att kalva nu i vår, står rovdjuren redo att ta kalvarna. Och man räknar med att 57 000 renar dör varje år grund av rovdjuren. Jag tänkte, vilken illustration. Bilden kanske är svår, men vilken illustration för det Paulus säger till den här församlingen. Rovdjuren kommer att komma, vargarna kommer att komma. Jesus sa ju samma sak. Tänkte ni på det? Evangelietexten för den här dagen. Jag är den gode herden, men det finns andra typer av herdar. Och när vargarna kommer, då flyr de, lämnar jorden. Jag lämnar den här bilden till er att fundera över vad det kan betyda om vi för över det till församlingen. Sameby nära kollaps. Hur många församlingar nära kollaps på grund av rovdjuren, vargarna? Det handlar om trycket utifrån, men Paulus pratade också om hotet inifrån. Ur era egna led ska män träda fram. Är det män bara, men män och kvinnor tror jag kanske, men mest män möjligen. Men ur era egna led ska män träda fram. Det här känner vi också igen från det Jesus säger. Ur era egna led. Män som förkunnar villoläror för att dra lärjungarna över på sin sida. Och när jag satt och, jag vet egentligen inte hur jag hamnade där. Jag googlade på något ord för att kolla upp någonting. Och så hamnade jag i dagen den 18 februari 2010 och en artikel där. Och jag vill att ni lyssnar på vad jag säger när jag säger så här. Att nu säger jag inte det här för att vi ska sitta och förfas och så tänka hur hemskt allting är så här. Utan det här ser jag mer som en slags fokus tillbaka till det Paulus säger. Ge akt på er själva. Håll er vakna. Men det berättas om, det är en församling i Stockholm, Nacka kyrka, där man hade en temadag. Jag läser och citerar från tidningen. I Nacka kyrka fick besökarna praktisera olika typer av nyandliga övningar i kyrkorummet under temahelgen Hela människan. En biskop emeritus, Bengt Wadensjö, jobbar i den här kyrkan nu och han har gjort en del undersökningar och han säger så här, att frälsningsbegreppet har en annan mening för folk idag. Fokus ligger inte längre på att Jesus dog för våra synder, utan det handlar mer om att känna harmoni. Vi vill försöka förmedla denna harmoni och har bland annat använt oss av musik. Så finns det mer i det här också, 18 februari 2010, om ni vill kolla det dagen. Och min fråga blir, vem ska definiera vad kyrkan ska stå för? Alltså det här uttrycket, det är någon slags, vi måste ju möta människor där de är. Och så fångar man upp, vad är det för vibbar vi kan fånga upp? Vad är det för någonting folk står för? Och så på något sätt gå i den riktningen och öppna upp för att folk ska känna att kyrkan är deras plats. Men vem ska definiera vad kyrkan står för? Är det människorna utanför? Eller är det ledarna, människorna, jorden, skaran som finns i kyrkans sammanhang? Jag tycker att svaret bör vara ganska självklart. Inte så att vi jobbar på ett sånt sätt så vi är slutna och inte människor utifrån kan fatta ett ord och vara engagerade på något som helst sätt. Men det vi säger, det vi står för, det budskap vi har att förkunna, det måste vi ta inifrån, inte plocka in utifrån. Paulus är tydlig, Paulus har varit tydlig. Han säger ju det, han bedyrar att han står utan skuld om någon går förlorad. Alltså det är ju en del av det budskap vi har att förmedla. Det finns en risk, det finns en påtaglig risk att gå förlorad. Att missa evigt liv tillsammans med Gud. Och Paulus är så frimodig, han vågar säga att jag har varit klar och tydlig. Ni som har lyssnat till mig, ni behöver inte tveka på saken. Det finns en väg till Gud. Och den vägen går genom Jesus Kristus. Så han fråntar sig ansvaret för dem och lämnar över till dem att själva hantera det han har sagt och delgett. Och det här hittar vi på fler ställen hos Paulus. I brevet till församlingen i Galatien så skrev han: jag är förvånad över att ni så snart överger honom som har kallat er genom sin nåd för ett annat evangelium, fast det inte finns något annat evangelium. Det är bara några som ställer till förvirring bland er och söker förvränga evangeliet om Kristus. Men om någon, och sen då, jag vore det jag själv eller en ängel från himlen, skulle förkunna ett annat evangelium än det jag har förkunnat för er, förbannelse över honom. Alltså det här är allvarligt för Paulus. om någon förkunnar ett annat evangelium, om det så vore jag själv eller en ängel från himlen, om det så förbannelse över honom. Jag funderar över vilken text jag skulle kunna titta på bara för att göra en snabb genomgång över vad evangelium handlar om. Vad är det Paulus är så noga med? Varför vill han stryka under det här? Och jag hamnat som så många gånger förr i första Johannes brev. Jag har ju många gånger citerat före vers 1 till och med 4, men nu ska vi börja i vers 5. Jättesnappare, jag gör ingen djup utläggning på det här. Vers 5. Detta är det budskap som vi har hört av honom förkunna för er, att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Det här är ju ganska typiskt Johannes, det känner ni till många av er, att han bollar mycket med de här motsatsförhållandena, liv och död, ljus och mörker. Men det här är ju mycket mer än ett talande starkt bildspråk, utan det här är en påtaglig verklighet, ser vi snart i det Johannes skriver. Gud är ljus, inget mörker finns i honom. Totalt ljus. Sen att definiera vad mörkret är, ni får göra bilden själva då, men mörkret som står för motsatsen till ljus. Mörkrets gärningar talar Jesus om. Gud är ljus, inget mörker finns i honom. Så går han vidare. Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Alltså att vara ihopkopplad med Gud, det var att vara ihopkopplad med ljuset, och det betyder att också leva i ljuset. Det betyder att helt plötsligt blir det viktigt hur jag lever. Därför att Gud är ljus. Och vill jag leva i det ljuset, där är det också att vandra i det ljuset. Där är det också att säga nej till mörkrets gärningar och leva det liv som hör Gud till. Får jag vara så här allmän i mina formuleringar, så får ni försöka fylla det här med innehåll själva då. Annars kommer det bli till midnatt, och då ska vi inom min gudstjänst klockan 6 också, så det blir svårt. Alltså det är en sak vad munnen säger och en annan sak vad livet säger. Och skriver Johannes, det här måste hänga ihop. Säger du att du hör ihop med Gud, att du vandrar i ljuset, ja, då måste du göra det. Annars är det ingen sanning, annars är det en lögn. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra, och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Det är ett underbart bibelord. Om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra, Gud och jag. Det är för att han är ljus och jag vandrar i ljuset. Och gör inte den tolkningen att det handlar om att jag måste leva ett prickfritt liv, för då kan du lika gärna lägga ner på en enda gång. Då för mig att vandra i ljuset är att låta ljuset lysa in i mitt liv och visa vad som är där. Visa vad som är mörker. Att våga stå för det och säga att okej, Gud, det här säger att det här är någonting som inte stämmer med vem du är. Och så få göra upp det med Gud. Ta nya tag och tillsammans försöka att förändra. Det är att vandra ljuset. Ärlighet, öppenhet. Gud, du ser mig sån som jag är. Ta emot mig sån som jag är. Och gör vi det, ja, men då har vi ju löftet, blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Om vi säger att vi utan synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Det här blir mer och mer modern teologi i många sammanhang. Vi är inte syndare, vi behöver inte försoning. Men vad säger Johannes? Om vi säger att vi utan synd, då bedrar vi oss själva och sanningen är inte i oss. Det här är att vara människa. Har du varit med i den här kyrkan i 60 år, så vågar jag säga samma sak. Synden finns där i ditt liv. Tror du mig inte, så bokar vi in ett samtal, så kan vi prata igenom saken. Men jag tror att erfarenheten är den. Är den inte? Alla som tycker att ni är fullkomliga, räck upp handen just nu. Det här är en del av arvet vi bär. Jag är en syndare. Och säger jag något annat, då är inte sanningen där. Och så kommer evangeliet igen. Det är liksom, ni ser varannan vers så här. Det här är verkligheten, men se vad evangeliet säger. Det här är verkligheten, men se vad evangeliet säger. Du är en syndare, men se vad evangeliet säger. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi är utan synd, då är inte sanningen i oss. Men om vi säger att vi har synd, då finns nåden, förlåtelsen, barmhärtigheten tillgänglig för oss. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till lögnare och hans ord finns inte i oss. Det finns ljus, mörker. Det finns helighet, rättfärdighet. Det finns synd. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Jag tror inte heller vi ska förstå som att jag skriver det här för att ni nu ska leva syndfria liv. Jag tror att Johannes är så medveten om vad det är att vara människa. Det har ju det alltihop här. Någon säger att synden inte är där, ja, men där är man en lögnare. Utan vad säger han? Jo, när du ser vad det här är, att Gud är ljus, och att höra ihop med ljus, att höra ihop med Gud är att vilja höra hemma i ljuset. Om du ser det, ja, men då blir det ju en längtan och en vilja i dig att säga nej till mörkret. Så ska vi förstå det här, tror jag. Jag skriver det här till er för att ni inte ska synda. Ni förstår allvaret i det. Lägg till det här att Jesus Kristus har fått betala med sitt liv för det. Och så får du ytterligare lite motivation att försöka genomskåda mörkret och säga nej tack. Jag skriver det för att ni inte ska synda. Men vad säger han mer? Jo, om någon syndar. Har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig? Han är det offer som sonar våra synder, och inte bara våra, utan hela världens. Och stryker ni under någon enda liten vers i Bibeln, så stryker jag under andra versen i 1 Johannes brevet 2. Om vi syndar, så har vi en som har dött för våra synder, och inte bara våra, utan hela världens. Alltså, tänk när man kämpar med det här. Kan det finnas förlåtelse? Kan det finnas barmhärtighet? Kan det finnas nåd? Om man har dött för hela världens synder, vad ska jag då kunna göra som ställer mig utanför det? Alltså, det är en otrolig vers. Inte bara våra synder, utan hela världens. Och så kommer det igen då, att vi har lärt känna honom förstår vi, att vi håller hans bud. Den som säger jag känner honom men inte håller hans bud är en lögnare, sanningen finns inte i honom. Men hos den som bevarar hans ord har Guds kärlek i sanning nått sin fullhet. Då vet vi att vi är i honom. Den som säger att han förblir i honom måste själv leva så som han levde. Jag vet inte vad ni hör. Jag blir mer och mer uppmärksam på det. När vi hör, ta Jesus i är ni vakna fortfarande? Ta Jesus i missionsbefallning. Gå ut och gör alla folk till lärjungar och lär dem att hålla alla den bud jag har gett er. Jag har testat någon gång och vad tänker man när man tänker det här? Någon gång har jag fått svaret att ja, men det är nog 10 Guds bud det handlar om. Men det är inte alls. Jag tänker att när Jesus säger så, lär dem att hålla alla de bud jag har gett er, så handlar det om att på något sätt ta in helheten i vad Jesus säger. Det handlar på något sätt om andemeningen. Det handlar på något sätt om att vilja följa Jesus, att lära av Jesus. I det passar de 10 Guds buden otroligt bra. Jesus gick inte omkring och dräpte folk. Han ljög inte för människorna. Men allt det här, det passar in jättebra. Men att hålla de bud Jesus har gett oss, det är ju att på något sätt ta in helheten av vad han har sagt och leva i det. Och det samma Johannes skriver här nu, att följa de bud han har gett oss. Alltså att följa Jesus, lära av honom, leva med honom. Inte så fyrkantigt som att ja, nu kan vi pricka av det, pricka av det, pricka av det, pricka av det. Utan lära känna Jesu hjärta, Jesu sinne, Jesu sätt att hantera saker. och sen få vandra i det, leva i det. Det var en kort, lite längre än vad jag hade tänkt igenom gång, första Johannes 1. Tillbaka till Apostlagärningarna 20, så ser vi att det var riktat till församlingsledarna. De skulle vara uppmärksamma på hoten både utifrån och inifrån de egna leden. Jag vet inte vad som är värst. Jag tänker att ibland är ju det här att det kommer utifrån någonting som kan skärpa till, som kan få oss att på något sätt vakna upp och skärpa sig i vår egen tanke och vår tro. Så här ber ju kyrkan i Kina. Be inte att förföljelsen slutar, utan be att vi får kraft att orka med den. För om den slutar, då kommer vi snart vara lika likgiltiga som ni västerlänningar är. Sitta i kyrkan och ha det mysigt och bra, och så är det bra med det. Be inte att förföljelsen slutar, utan be att vi orkar med den. Alltså, de ser nyttan av trycket utifrån för att hålla dem alerta. Och det är en tuff bön att be, men de ber den. Men jag tror i varje fall att vi behöver allihop, om vi är ledare eller inte, ta till oss de här uppmaningarna. Ge akt på er själva, håll er därför vakna. Jag ska citera en vis man, Ingemar Lindvert, sitter där bak. Du får korrigera mig om jag säger fel nu, Ingemar, men jag tror att det är så här ungefär du sagt, otroligt vist. Det är en sak att säga halleluja, men något annat att göra det. Ungefär, hur låter det? Få höra. Ja, det var ganska likt. Det är lätt att säga halleluja, men det är svårare att göra det. Det är lätt att ha tankar och åsikter. Det är svårare att leva i det. Ungefär så skulle jag tillämpa det, säger det. Det är lätt att ha tankar och åsikter, särskilt om andras liv. Det tror jag också är en verklighet. Det är lätt att ha tankar och åsikter om andras liv. Men hur klarar vi själva att leva livet i Jesus Kristus? Det där Paulus på något sätt sätter fokusen då. Bevarar du Jesu ord i ditt hjärta, eller är det något som mest finns i din tanke? Är det idéer du har, eller är det ett liv du lever? Paulus hopp och tröst om att församlingen skulle överleva angreppen både utifrån och inifrån, det var att han fick överlämna dem till Guds, till Gud och hans nåde rika ord. Och det här har jag sagt ganska många gånger det sista året. Jag försöker ta in det själv, så det är inte bara ord jag står och säger till er, utan att få in det i mitt eget liv på ett bättre sätt. Behovet av Guds ord. Behovet av att ha någonstans att spegla oss. Behovet av att ha någonstans att se vad som är ljus och vad som är mörker, vad som är Gud och vad som är inte Gud. Överlämnandet till Gud och hans nåderika ord. Där fanns riktningen, där fanns näringen för deras tro, för deras liv. Där var spegeln som de kunde se sig i, jämföra med och hitta en väg, en fortsättning. Bevara dem i en rätt tro, bevara dem i evangeliet om Jesus Kristus. Och säger han, där finns det som kan förvandla er till byggstenar. Och då kan vi använda ett annat Paulus ord också, levande byggstenar i Guds stora bygge. Det är inte din egen grej, utan med Gud och hans nåderika ord, där finns vägen till förvandling. Där finns vägen att göra dig till en levande byggsten, där du får vara med och bygga Guds rike. Där blir du en del av ett levande husbygge som kallas för Guds folk eller Guds församling, eller vilket ord du vill använda det. Tillbaka till ordet, tillbaka till livet nära Gud. Där finns vårt skydd. Där finns vår hjälp att se, att hålla oss vakna, att hålla oss redo. Det skrivs här på slutet. Gud kallar oss inte till att anpassa oss till människorna runt omkring oss. Han kallar oss människor att omvända oss till honom genom tron på Jesus Kristus. Det gäller oss alla. Han kallar oss att omvända oss till honom genom tron på Jesus Kristus. Det kräver att vi håller oss vakna. Det är ett ständigt pågående arbete. Och det är bara en vakenhet vi kan få genom att leva i nära Gud, leva i hans ord. Annars kommer vi snart att vara anpassade. Ge akt på dig själv i ljuset av Guds ord. Där finns sanningen. Be om att kunna förstå det. Be om att det ska landa i ditt liv, inte bara i tanken utan i hjärtat. Prata med varandra om det. Hjälp varandra att förstå. Kom med i en smågrupp, var med i ett bibelstudiesamtal. Boka in en träff med någon du har förtroende för, som du vet är en mogen kristen och kan mycket. Läs bra böcker som hjälper dig att förstå. Men ta vara på Gud och hans nåderika ord. Det är där du kan bevaras. Amen.